Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
En podcast från Aftonbladet.
Fotbollets Premier League-podd tillbaks efter ett kort uppehåll. Vi hade ju lite silly extra då förra veckan. Det blev en rätt dramatisk deadline day, Frida. Men nu sitter vi här och ska prata fotboll som är spelad igen.
Ja, precis. Det finns ju så mycket att prata om också efter den här helgen, så jag ser fram emot det.
Ja, och det är ju bara du och jag här idag. Makoto är fast i OS-bubblan. Jag ska strax kliva in i den själv också, tänkte jag, men du och jag får koncentrera oss på fotbollen här och nu. Vi har en hel del FA Cup att prata om. Vi har en Premier League-match som spelades. Jag vet inte hur mycket det finns att säga om den.
Ja, men en del. Royce återkomst,
ja,
måste man väl ändå
ta. Absolut, Royce återkomst är ju är definitivt värd att nämna. Men jag tänker ändå att vi ska börja i FA-cupen, och vi ska börja med det som hände i fredags, där vi hade en olycklig svensk i slutet på Manchester Uniteds uttåg då från FA-cupen i mötet med Middlesbrough.
Ja, det kändes väl från ganska långt håll där Anthony Elanga klev fram till den där straffpunkten att usch, här kan nog komma en miss. Hade ju varit sån hög klass på straffarna fram tills dess. Jag vet att du inte gillar det riktigt. Du tycker hellre om när det är några grova missar.
Alltså, det är inte missarna i sig, men jag gillar när känslorna tar över och så att det inte längre går att slå en riktig straff. Det är då jag tycker att... alltså så här, min generella inställning till straffar är att alltså 100% av alla straffar ska gå i mål. Det är skitlätt att sätta en straff. Det är inga problem. Det är inte svårt att sätta en straff. Alla människor som har spelat fotboll i liksom 6 månader eller mer kan sätta en straff. Och en fotbollsspelare som är professionell och har spelat fotboll i sina liv och kan knåra in en boll från liksom 30 meter i krysset ska sätta 1000 av 1000 straffar. Men nu är det ju liksom det mentala, och det är ju bara det mentala. Det finns liksom inget tekniskt i att sätta en straff. Det är bara mentala hinder.
Vad tyckte du om Saul Bambas mentalitet? Där han klev fram, och det var nästan min favoritstraff av allihop. Den var säker.
Ja, men det...
Han rörde sig ju knappt, och ändå fick han på en sån otrolig power. Jag fattar inte hur det gick till. Alltså.
Nej, alltså han har gjort det förr.
Ja, det är sant. Det har han. Men han är inte så gammal som jag trodde att han var. För jag fick ju kolla upp när de bytte in honom. För tänkte, men herregud, spelar han fortfarande? Ja, han är ju faktiskt bara 37.
Jag noterade honom först när han stod där. Jag hade missat att han hade bytts in. Och jag bara, vänta nu, Saul Bamba.
Otroligt.
Men det är ju, honom undrar man ju verkligen att slå en sån straff. Sen så dök det upp också en diskussion här, lite grann med anledning av finalen i afrikanska mästerskapen, där ju både Egypten och Senegal sparade sina storstjärnor till femte straffen då, Mané och Salah, varpå Salah inte ens fick slå sin straff därför att det var redan avgjort. Egypten hade missat 2 straffar redan. Och då är det så här, ska man spara sin bästa straffläggare till femte straffen när det är som mest press? Eller ska man, vi såg ju 2 olika skolor i somras till exempel. Förra sommaren i EM. Där man ju inte gjorde det, utan där man hade 19-åringar som slog 50 straffar ja. För England. Jämfört med Italien då, som hade Jorginho som femte straffskytt, tror jag. För Italien. Så att,
men han missade väl sin straff?
Han missade visserligen sin straff, men han var ju ändå deras, vad man säger, nummer ett straffskytt. Han är ju känd som straffskytt, även om han har börjat missa lite på senare år. Men här var det Antonio Elanga som skulle slå den där sista avgörande.
Jag tänker väl, alltså hur ofta är det att man byter ordning på straffskyttarna? För att jag tänker, det är ju någonting man bestämmer i förväg. Men hur ofta är det som då när Egypten visste om att den sista straffen kan potentiellt inte behöva slås? Varför? Alltså då skulle man ju ha flyttat upp Salah ett hack, eller om man säger, att han skulle lägga den fjärde straffen då.
Precis, men jag tror man måste ange det innan, va? Vilken ordning de ska slås.
Ja, här är ingen aning om.
Jag tror inte man kan ändra sig mitt i straffläggningen. Det tror jag inte i alla fall.
Jaha.
Ja, man måste i alla fall ange vilka fem som ska slå dem. Det måste man ange.
Precis. Det var det jag trodde. Och sen så kunde man ändå välja vilken ordning. Men hörru, så är det kanske.
Jag vet faktiskt inte.
Nej, intressant. Vi får se om det är någon lyssnare som
ja.
Vet kanske.
Jag verkar säga, alltså, i min egen liksom juniora fotbollskarriär så har jag alltså, med tanke på det här att det är så lätt att sätta straffar, jag vill bara säga det, att jag har fler missade än satta straffar under min egen fotbollskarriär, men jag har också noll psyke. Jag är den sämsta, jag är en förlorarskalle har jag. Så fort det drar ihop sig så slutar kroppen funka, och det är därför jag tycker det är så fascinerande.
Ja, man är psyke vill man ju ha någonstans, det här med att han faktiskt har missat en straff tidigare, och det kan man ju koppla det till Ronaldo också, som ju också missade en straff under matchens gång, och sen kan de ändå kliva fram i en straffläggning och dra in en straff på det sättet. Nu var ju Manés ännu värre med tanke på hur mycket det ändå hängde på. Ja. Men det är väldigt, väldigt imponerande att se. Man kan inte riktigt förstå det, vilket kynne de har.
Ja, framförallt när man ställer sig mot den här målvakten som då har gjort en monstermatch också. Mm. Och som känns som att han har hur mycket självförtroende som helst. Vi ska inte snöa in för mycket på afrikanska mästerskapen här, men lite
Premier League-koppling.
Vi hade ju Mendy och Mané och Salah och Nampalis Mendy har ju också
Trezeguet
såklart, El Neni
för övrigt var
bedrövlig. Han har varit bedrövlig under hela den här turneringen jag har sett i Egypten. Vilken begränsad fotbollsspelare alltså. Men det vet Arsenal-supportrarna redan.
Ja.
Men att stå där. Men intervjun som var direkt efter när Gabaski, Egyptens målvakt, har blivit man of the match och ska intervjuas. Alltså, vi pratar inte ens 5 minuter efter att han precis har förlorat straffläggningen.
Men den visar de inte ens i... Vem var det som sände? Var det BT eller var det ITV? Alltså. Det var någon av dem.
Ja, men du missade ett stycke tv-historia där. För den körde de på Viaplay, absolut.
Ja, okej. Okay. Han står där med
tårarna bara rinner. Och sen så är det någon som, så är det någon som sticker fram då en mikrofon på en pinne så, som vi gör i coronatider. Och så här, du blev matchens bästa spelare, hur känns det?
Hur känns det ändå?
Han försöker verkligen tvinga fram ett leende där mellan tårarna liksom. Och så den här, den här väldiga, nästan 2 meter långa liksom laggårdsväggen till kar står och försöker liksom, det var magisk tv var det.
Men det var ju skönt att säga att Antonio Elanga fick väldigt mycket stöd också när han missade sin straff. Alltså alla var ju framme väldigt snabbt.
Ja. Yeah.
Och klappade om honom och sådär, för det var ju inte hans fel att Manchester United förlorade den här matchen. De skulle ju ha avgjort den under 90 minuter, så var det ju. Det är ju det egentligen som är det absolut minst smickrande med Man Uniteds insats, att Middlesbrough faktiskt var inte urusla, men de var ju direkt dåliga. Det här var ju inget bra lag, det syntes ju väldigt snabbt. Och Joe Lumley, målvakten, alltså han var så fladdrig. Men ändå så lyckas de inte vinna den matchen. Helt obegripligt tycker jag. Ja, de hade ju sina chanser och straffen där och så, men det är väl lite signifikativt för Man United just nu att det är liksom ingenting som går med dem, trots att de faktiskt liksom kontrollerade den matchen större delen, eller framförallt första halvlek var ju liksom, där skulle de ju ha fått in ett mål, men nej, det vill sig inte riktigt.
Nej, det kan man verkligen säga, och det är, jag vet inte, det är motigt just nu, det är motvind överhuvudtaget i Manchester United. Vi såg, det har varit ganska sura miner från en del spelare efter deadline day här också. Jesse Lingard tog till sociala medier och menade på att han blivit rådd till att ta en paus utav klubben, eftersom klubben ansåg att hans huvud inte riktigt var på plats för stunden. Det är ju anmärkningsvärda saker att gå ut på sociala medier och
Ja, att Ragnik då hävdar att, alltså hävdar någonting helt annat, och det är ju inte första gången det händer. Det var ju samma sak i Martial ärendet där, att han hävdade att Martial hade sagt att han inte skulle att han inte kunde inkluderas, men att tyckte Martial, nej, det var inte alls så jag menade. Så att rent kommunikativt så är det ju någonting som inte stämmer just nu mellan tränare och spelare, och det är ju oroväckande på sikt. Alltså att det där stöket vill man ju inte hålla på och rodda med när man liksom behöver, ja, men se till att insatserna blir bättre på planen. Det är ju det minsta man vill hålla på med då.
Ja, och om det var någonting som Ole Gunnar ändå gjorde var ju att hålla folk på rätt bra humör. Att stryka med då. Men det är klart att resultaten kom i kapp alla de här vinnarskallarna till slut, så att de kände att det var inte hållbart. Men det kändes som att det fanns en kommunikation i alla fall mellan tränare och spelare som var respektfull och liksom ömsesidig.
Nu har inte vi har inte spelat in sen hela den här skandalen kring Mason Greenwood. Nej. Florerade. Och där får man väl också liksom bedra. Eller vi har ju skrivit mycket i Sportbladet om det, och jag skrev någon krönika, och Simon Bank skrev en fantastisk krönika om det. Så det är väl klart att det måste man ju ut och fördöma och sådär, och så får vi väl se hur det blir nu med hela, ja,
vilket
med
också antagligen var, om man tänker rent sportsligt då, sportsliga implikationer på det var antagligen en anledning till varför Jesse Lingard i slutändan inte kunde lämna.
Precis.
Och det är också jävligt orättvist.
Ja, det blir väl också att, alltså, en sån här grej bör ju rimligen skaka om en trupp också, tycker man. Alltså, ja. Det är ju ändå en lagkamrat som försvinner helt plötsligt, och nu vet vi ju inte om han kommer komma tillbaka om någon vecka, för att man får ju bara stänga av en spelare i 2 veckor. Sen måste han tillbaka, men det kan ju vara så att han själv känner att han inte vill att de kan komma överens om någonting. Men skulle det vara så att Greenwood säger nej, jag vill börja träna igen, då har Man United inget val egentligen.
Nej, det hade ju också varit anmärkningsvärt om han plötsligt dyker upp på en träning där och...
Ja, det är frågan hur det kommer sluta. Alltså, det hänger väl mycket på om han blir dömd eller inte.
Såklart.
Men oavsett så bör ju rimligen Man United ha befogenhet nog att bryta kontraktet. Om man tänker att han har inte levt upp till, han kan ju inte ha levt upp till alla sina åtaganden som man har i kontraktet, tänker man, efter en sån här grej. Men jag vet inte, vi får ju se vad som händer där. Men det är väl klart att det borde skaka om.
Man har ju, nu är inte jag någon jurist, men det känns ju ändå som att det finns ganska tung bevisföring mot honom. Och döms han inte i rätten, så kommer han definitivt göra det i folkdomstolen.
Ja, och då... plus det här att det tillkom fler åtalspunkter också. Det indikerar ju att de har ganska mycket på fötterna här, polisen. Men vad vet jag.
Ja. Inga muntra miner med Manchester United. Nu får de i alla fall koncentrera sig på att lösa den där fjärdeplatsen.
Ja, det är inte mycket kvar nu. Alltså, Champions League är ju kvar, så där kan man ju där kan man ju slå till med någonting. Men i övrigt så är det inte så mycket kvar att spela för längre. Förutom då såklart Champions League-plats till nästa säsong.
Precis, och där krigar man ju då mot ett West Ham som fortfarande är kvar i FA-cupen efter...
Så nära det var. Ja,
det var sista sekunden utav ordinarie tid och sista minuten utav förlängningen som West Ham krånglade sig vidare mot Kidminster. Kidminster. Vad pratar vi? Division 6? Är det va? Division 5?
Ja, sjätte divisionen. Ja. Ja. Det är, ja, de ligger en division över Kingstonian som jag brukar gå och se. Och bara det gör ju att det hela blir ännu mer.
Där hade du nästan tagit plats, Frida.
Otroligt. Ja, nej, men faktiskt. Jag var faktiskt på Kingstonian i lördags också. Det var en helt galen match. Jag har så mycket stories från den matchen egentligen. Vi har nog inte tid att gå in på dem tyvärr.
Vi får ta en Kingstonian-podd vid tillfälle.
Ja, men bara det här Declan Rice när han drar till med ett avslut och så går liksom avslutet över hela läktaren. Det är inte ofta man ser det. Men otroligt hårt gentemot dem. Och framförallt eftersom att West Ham förtjänade inte att vinna den här matchen. De gjorde ju inte det.
Nej, det var en bedrövlig fotbollsmatch på nästan alla sätt och vis. Alltså, spelare man inte är van. Alltså Jared Bowen, nu gör han visserligen det avgörande målet här, men han såg bedrövlig ut här. Det var som att han inte kunde liksom hantera en fotboll överhuvudtaget. Alltså, när den kom till honom, det bara studsade ifrån och det var, han snubblade över sig själv och jag vet inte. Det är ju liksom en spelare som ska kunna springa åtter runt ett sånt här motstånd.
Men vad höll Zuma på med? Alltså jag har inte sett honom så usel. Ja, men jag kan inte ens minnas. Det var som att det var han som spelade i sjätte divisionen.
Ja.
Och inte Kidderminster. Det var en bedrövlig insats ju från West Hams sida. Sen är det ju starkt där att de ändå lyckas vinna i slutändan. Och Declan Rice avslut är ju väldigt fint också där.
Verkligen. Men det var som att Declan Rice i slut fick bara ta tag i det. Han fick lösa det själv. Liksom, hans lagkamrater var inte med i den här matchen. Så att han fick bara kliva fram och dribbla två gubbar och hänga upp den i nättaket.
Ja, hur svårt ska det vara lite sådär?
Exakt. Och när han väl gjorde det så kändes det, men så svårt är det ju inte att göra mål på det här gänget. Ni är ju mycket bättre, varenda spelare på planen.
Ja, men precis.
Men det var, som neutral satt man ju såklart och höll på underdogen här. Och det är ju, alltså hela historien med Kidderminster, om de hade slagit ut West Ham, som just nu är på då femte plats i Premier League. Det har varit något helt makalöst. Nu blev det inte så. Ja. Men det är klart, de tar ju mycket med sig från den här matchen. Det är ju, måste vara en av klubbens absolut största stunder, även om det blev en förlust till slut. Så nära de var att slå ut stora West Ham.
Otroligt.
Samtidigt då, på Stamford Bridge höll något annat på med ungefär motsvarande proportioner att hända. När
Plymouth... galna timmar där, ja. Alltså under de här två matcherna.
Alltså när Plymouth, vart spelade de? borde jag ju kollat upp innan. De spelade då alltså i...
Jag vet, ja, men det måste vara League One, eller?
League One kan det vara. Ja, men i alla fall på bortaplan mot stora, stygga Chelsea tar ledningen och håller den och håller den och håller den.
Hur är psyket på Ryan Hardy är ju frågan som klär fram till straffpunkten där andra halvlek.
Där har du ju liksom ur exemplet för att, och då får de, när man tror att det är liksom när det är kört, så får de en flytväst kastad till sig, det sista som händer med den här straffen. Och det absolut mest signifikativa man kan göra det är att slå en så dålig straff som han gör. Alltså det är ju inte, det finns varken ben eller muskler kvar i det benet när han ska slå den. Det är alltså det är som en sån här godisorm liksom, som bara löst liksom på något sätt släpas över bollen och ger den lite rullning som gör att Kepa, som är en väldigt duktig målvakt eller straffmålvakt ska jag säga, han kan ju bara lägga sig ner och fånga det. Han läggs ner och väntar på att den ska rulla fram till honom.
Ja, men precis. För jag hyllade först Kepa, alltså direkt när han räddade straffen. Oh, ja, men Kepa, det är inte så konstigt. Han är en bra straffmålskytt. Men sen fick man fick medge att Hardy straff var ju inte det var inte den bästa straffen man har sett.
Den var
så,
inte bra, nej.
Så kan man ju,
inte alls.
Nej, det var väl, tänkte säga att det var skönt för Tuchel att han inte var på plats eftersom att han var virusinfekterad, men å andra sidan så hade nog Chelsea behövt honom längs sidlinjen.
Frågan, hade han överlevt?
Så tydligen var ju inte jag på den här matchen, men tydligen var ju Solt Löv var ju ändå, han försökte ju liksom elda på dem lite grann. Men Tuchel är ju en helt annan liga när det kommer till det där. Det är ju,
verkligen. Ja.
Vi har nämnt det otaliga gånger att det är en fullständig galning längs sidlinjen. Så att de hade nog behövt honom, för det här var ju inte deras bästa match, snällt sagt.
Och tittar man på liksom laget och ställer upp, jag menar, det är ju Lukaku, det är Jorginho, det är Mason Mount, det är Kovacic, det är Hudson-Odoi, det är Rydiger och Azpilicueta. Alltså det är ju ett A-lag som står där.
Ja, det är klart att de ska vinna den här matchen, men det är märkligt det där ändå med psykologin i fotboll, att, och vi har ju sett det flera gånger den här helgen, att ibland är det bara inte tillräckligt, särskilt inte när motståndarlaget, trots att de är så många platser ner i seriesystemet, så många vågar ändå ta för sig. Och det är det som är så häftigt att säga också, för det var ju inte som att Plymouth, särskilt inte där när de faktiskt låg, eller efter att Alonso hade dragit in segermålet. Det var ju inte som att de ändå backade hem eller som att de gav upp, utan de hade ju hela tiden tro på det de gjorde. Men det är väl så när man har underdog-stämpeln. Det är väl lättare att spela ut hela sitt register på något sätt.
Sen så är det ju uppenbart att Chelsea har problem på vänsterbacken. Malang Sarr som spelade där den här matchen, han var inte bra. Han orsakade ju bland annat den här straffen då på slutet, men han hade en svag match överlag. Och
ja, precis.
Det blev väldigt beskedligt motstånd liksom.
Ja, det blir intressant att se vad Tuchel kommer göra härnäst, för att nu har han ju mixtrat och trissat lite här den senaste tiden med olika typer av formationer, så att vi får se vilken han, jag tror väl att han kommer väl säkert återgå till en trebackslinje. Det var ju skönt för Chelsea att Reece James är med i truppen nu, som är i Abu Dhabi är de väl i? Ja, det måste de väl vara för klubblags-VM.
Just det, precis.
Och det visar ju att han är på väg tillbaka, så det måste ju vara oerhört skönt för dem. Även om Azpilicueta var väl en av de bättre spelarna i den här matchen. Men det är väl klart att de hade behöver ju honom, alltså någon wingback i alla fall som kan återställa ordningen.
Nej, men Reece James har ju varit en av nycklarna för Chelsea den här säsongen. Han är ju fenomenal i den där rollen som höger wingback. Åt båda håll. Alltså han känns som helt komplett i den rollen.
Ja, han har blivit det på något sätt. Ja. Alltså, tycker han utvecklats jättemycket, särskilt det senaste året, och verkligen, alltså just den defensiva biten har han verkligen lagt till sig med. Så det är kul att se.
Manchester City slog fulla med 4-1. Det var väl inga ögonbrynshöjande insatser från någon egentligen. En av Deadline Days centralfigurer, Carvalho, slog till med ett mål i matchen.
Han ville visa upp sig lite mer nu inför sommaren. Precis. För vem vet, det kanske någon som kommer och kapar den värvningen nu när Liverpool inte fick till den.
Ja, det var ju intressant att Jürgen Klopp faktiskt pratade om honom på sin presskonferens då inför FA Cup-mötet. Vilket ger mig ganska stort hopp om att det här redan är avtalat och klart.
Han hade inte
pratat om honom om det inte var i stort sett färdigt. De lånade ju dessutom ut Nico Williams för resten av den här säsongen till Fulham, antagligen som en show of good faith på något sätt, som en del i. De har ju lite att reparera klubbarna emellan. Fulham var ju väldigt, väldigt sura över Harvey Elliott övergången som de inte fick så mycket pengar för. När Liverpool klev in och bara erbjöd ett seniorkontrakt till en 16-åring.
Frågan är om Fabio Carvalho, om inte han är ännu bättre. Alltså en ännu större talang.
Han är ju äldre också, ska jag säga. Alltså han är ju jämfört med vad Harry Elliott var när han kom. Han är 19, Carvalho. Han är fantastiskt bra. Den här otroliga kombinationen av att vara typiskt liksom portugisiskt, skicklig med fötterna, snabb och små, på små ytor och duktig på att vända upp och så vidare, men också liksom engelsk fostrad, att han kan göra det här i Championship med det tempot och den fysikaliteten som krävs liksom.
Fungerat väldigt bra ihop med Mitrovic, eller strax bakom Mitrovic. Har ju sett väldigt bra ut.
Men 4-1 i Manchester City, och rätt väntat resultat får man säga. I Everton så såg vi Frank Lampard göra sin första match då som Everton-tränare. Ja. Det blev ju bra. Det gick ju vägen. En Lampard-effekt direkt då mot Brentford med 4-1. Jeremina, Richarlison, Mason Holgate och Andros Townsend till slut då, så att slutresultatet.
Ja, 3-4-3 körde han på Lampard. Det är ju alltid intressant att se vad en ny tränare tar sig till med ett lag. Men det var, stämningen var ju, kändes ju oerhört mycket bättre än vad det har gjort under säsongen. Och inte ens när Brentford ändå fick in ett mål där, eller en reducering var det väl till 1-2, va? Så de tappade aldrig riktigt tron, alltså varken supportrarna eller spelarna. Och är det någon jag är orolig för just nu, så är det faktiskt inte Everton utan Brentford. För jag tycker att de har sett väldigt skakiga ut de senaste veckorna. Och det kanske nästan är bra att de åker ur kuppen här, för att jag tror att de kommer få det, de kan möjligtvis få det lite tufft i ligan, just med tanke på deras sviktande form. Och tycker även att Thomas Frank, tränaren, att han har börjat tappa det lite grann i intervjuer, och han drar på sig röda kort efter slutsignal, och han är inte alls den här lugna och stabila dansken längre. Det är inte ofta man har sagt det dock, lugn och stabil dansk. men det är väldigt påtagligt just nu.
Lugn och stabila danskar hittar man ju bara på Christiania.
Ja, precis. Och han sa ju efter den här matchen att de hade fyra lägen och gjorde fyra mål. Alltså det är mycket den typen av kommentar just nu, att man slår ifrån sig hela tiden. Jag tror inte att det är särskilt bra, men vem vet, Christian Eriksen kanske kommer in och räddar upp dem till slut, får vi se när han får spela, när han är redo.
Jag tyckte det var också intressant med Everton och den 3-4-3. Fick in Richarlison som nia då. Gordon från start, vilket jag tycker är givet med tanke på säsongen han har haft.
Ja, och det där, känner inte du också att det där är en typisk Lampard-spelare? Att han brukar hitta någon, jag tänker han gjorde med Mason Mount, ja, att det blev hans lärjunge lite grann. Att nu kommer Anthony Gordon vara hans lärjunge. Ja. Jag tror att det kommer bli så faktiskt.
Nej, men också upp med Seamus Coleman på en wingback, låta honom bomba på, ge liksom Gordon understöd. Nyförvärvet Mykolenko då ute till vänster.
Han såg bättre ut också. Han har ju varit inte katastrofal kanske, men han har inte sett bra ut sedan han kom dit. Men här gjorde han en fullgod insats i alla fall, så att han kanske bara behövde lite akklimatisering. Och nu har väl Ashley Cole också, har väl han anslutit till ledarstaben där, så att han kommer ju få bra coachning i alla fall.
Just det,
får man ju säga.
Och när Calvert-Lewin blir helt spelklar, så är det ju en spännande fronttrio där med Calvert-Lewin centralt och Richarlison till vänster om honom. Det vet vi har funkat väldigt bra. Och så Gordon såklart. Och jag menar, André Gomes och Allan, man kan spela Doucouré i någon av de där två rollerna också.
Ja, och sen ska du ha in Van de Beek och Dele Alli.
Ja, just det. De ska in i det här också. Jag tycker det ser lite lovande ut. Det finns hopp i alla fall i Everton. Det var något man inte så hittade så mycket av för ett par veckor sedan.
Men det svänger
känns
snabbt.
Ja, det gör ju det. Men de behöver få med sig lite poäng i ligan här också, så att det känns, man kan lägga lite distans mellan sig själva och den där nedflyttningsstriden, så kan man ta det lite lugnt och börja hitta ett spel igen. Kommer man nog reda ut det här till slut. Superskräll fick vi igår när Nottingham krossade Leicester. Alltså vad är det som händer i Leicester den här säsongen? Det är så jävla upp och ner alltså.
Försvaret är det ju än en gång som man tittar på, för att vilken defensiv kollaps det var. Och just det här också att Nottingham Forest, när de slagit ut de två senaste FA-cupvinnarna, först Arsenal och sen Leicester. Bara det är ju väldigt anmärkningsvärt. Och Leicester hade de här jätteproblem att hantera. Det var ju särskilt där, återigen, Jed Spence. Det är ju en kille vi kommer att se i Premier League så småningom. Alltså det är någonting annat kan man ju inte se efter de här FA Cup-matcherna. Och Brennan Johnson då också. De två, Leicester hade ju otroliga problem att hålla styr på dem. Jag tror även att Brennan Johnson, han har säkert också en väldigt ljus framtid och kan säkert också dyka upp i Premier League så småningom. Det var väl till och med så att Brentford var intresserad av honom nu i januari, och tror de budade 10 miljoner pund eller någonting sånt där, men Forest ville behålla honom, och det förstår man ju varför. De tror nog att de kan få mer betalt för honom än bara 10 miljoner pund. Och nej, alltså de, sen var det ju, det var ju många mål på väldigt kort tid också. Alltså Leicester hade väl någon chans där inledningsvis, och sen helt plötsligt så ligger de under med 3-0. Det var chockartat, och det var väl i samband med 3-0-målet som den här Leicester-supporten sprang in på planen också och svingade några knytnävar mot motståndarspelarna. Men han har ju stängts av nu på livstid, så det var väl förväl.
Ja, good riddance. Ja, det och Brendan har ju varit ute här och sagt också att det...
Ja, det är, vilken sågning alltså.
Ja, jävlar. Det är många som hänger löst just nu. efter den intervjun så hade det varit jobbigt. Och, jag tror det är lite jobbigt att komma in på träningsanläggningen som spelar i Leicester just nu. För att han kokar verkligen, Brendan Rodgers.
Men vem är det han hänger? Är det Amatei eller? För han var ju bedrövlig.
Han var bedrövlig. Nej, men jag tror att, eller som jag kände som, så han sa väl mer eller mindre, det är ganska många som behöver lämna den här klubben. Det var den känslan man fick. Här behöver rensas ut en del spelare. Och Amartey har man ju hela tiden känt. Är han tillräckligt bra för Leicester?
Jag tycker ändå att han har varit helt okej.
Jo, men det är ju det liksom. Han har haft väldigt bra spelare runt omkring sig i det där försvaret som har liksom gjort det till en ganska tacksam miljö. Men nu när övriga försvaret hackar så tycker jag han blir lite avslöjad.
Han tog ju några usla beslut. Ja. Under gårdagen i alla fall.
Det är ju framförallt det som jag tycker är hans problem, beslutsfattandet. För att han är ju han är stark och han är duktig med boll och så vidare, han är duktig duellspelare, men tar ibland dumma liksom frisparkar och kort och så vidare vid fel tillfällen och sådär. Så att när det där försvaret har inte riktigt funkat, kan man lugnt påstå. Den andra stora skrällen igår då, Boreham Wood vidare till åttondelsfinal i FA-cupen, och det är ju jävligt häftigt alltså.
Ja, det är fullkomligt sanslöst. Jag ska bara säga en till grej på Nottingham Forest där, att det finns en otrolig rivalitet de klubbarna emellan, och Nottingham var nog den enda platsen på planeten som inte var glada över att Leicester vann ligatiteln 2016. För de tycker ju fortfarande att deras bedrifter då, när de gick upp i ligan och vann titeln och tog två Europacup-titlar, att det trumfar allt. Så att det var så, lite grann som en, ja, men lite revansch för dem också, att de fick visa att inte att de är bättre än Leicester egentligen, eftersom att Leicester spelar i Premier League, men att de i alla fall fick lite revansch för det där. Nu ska vi prata Boreham Wood.
Ja.
Ja. Det är ju fullständigt
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Det är fullständigt magiskt egentligen. Alltså Bournemouth för det första nästan hetshandlade ju på deadline day. Värvade in 5 spelare bara sådär, och man blev lite förvirrad, för man tänkte att Bournemouth ligger ju väldigt bra till i tabellen, championship-tabellen. Och plus att man förstod inte riktigt hur de skulle få in alla spelare, och hur kommer det bli då? Alltså det känns som att spelare kommer bli missnöjda med sin speltid och sådär på sikt. Och så kommer de in här i den här matchen mot Boreham Wood, som man definitivt ska besegra, som ju är ett National League-lag, och förlorar den. Det är en fantastisk bedrift av Boreham Wood, men ett extremt underbetyg till Bournemouth, får man ju säga.
Boreham Wood som alltså enligt... Jag såg faktiskt inte den här matchen, men enligt statistiken kom de alltså till matchen med 5 avbytare.
Ja, det så är det kanske. Jag noterade aldrig noterade aldrig riktigt det.
Den gamle förbrytaren Nile Ranger fick till och med speltid. Vi pratade om honom här i förra FA Cup-avsnittet här.
Ja, Adrian Clifton är väl också gammal förbrytare, låter ju hemskt att säga. Men han var väl också någon...
Det är väl.
Ja, och
Nile
faktiskt...
Nile Ranger är det definitivt.
Ja, och faktiskt Mark Rickett som... gjorde målet där. Han var faktiskt i Charltons akademi när Scott Parker spelade på deras mittfält. Så att där fanns också en liten koppling däremellan. Men sen dess har ju inte hans, alltså Ricketts karriär tog ju inte fart, utan han lämnade ju Charlton och sen har han varit runt i klubbar lite lägre ner i systemet. Nej, det är fullständigt sensationellt egentligen. Och det är fantastiskt när man ser tränaren där, Luke Gerrard, som liksom går runt där och är helt tårögd. 1400 tillresta supportrar. Mm. Ja, det är vackert. Det är verkligen the magic of the FA Cup, som man brukar säga.
Ja. Nej, jag lyssnade på en intervju med honom nu på morgonen, och han är ju skön att lyssna på. Han är ju så här, men jag vet ju att vi har ju sagt hela säsongen, vi är verkligen inte det bästa laget i FA-cupen, men vi är inte det bästa laget i vår serie heller. Vi har inte de bästa spelarna, vi vet att, men vi tar bara en match i taget, och vi vet att en match kan man alltid vinna. Och det är den inställningen vi har. Och det har ju burit långt i FA-cupen. Nu blir det Everton i åttondelen här, det blev kanske lite för tufft, men vilken upplevelse då för Boreham Wood-spelarna som ju absolut inte är heltidsproffs allihop. Adrian Clifton tror jag bland annat, han är väl
han var väl gas, eller han fixar väl pannor och sånt, eller vad
ja,
säger
exakt, han jobbar med värmepannor.
Värmepannor. VVS heter det kanske på svenska.
Vet inte, det här ska jag göra. Det här ska jag ha språket för.
Ja, det är ditt område
för. Ja, det är ju sånt här jag... man har mig till, tänker jag.
De spelar ju sina hemmamatcher på en av Arsenals arenor där damlaget bland annat spelar, Meadow Park. Mm. Också lite rolig kuriosa, sådär. Mm.
Vi hade fler resultat att prata om. Tottenham slog ut Brighton.
Kulusevski.
I Kulusevskis debut kom in och fick spela en, vad fick han, 20 minuter ungefär, va?
22 minuter, ja. Till och med. Och gjorde det faktiskt, gjorde det bra.
Helt okej.
Okay. Det är så kul också, eller det är ju lite roligt det där med att man som svensk sitter och synar varenda litet steg han tar.
Så blir det ju.
Ja, men tyckte ju faktiskt att han var bättre än Bergwijn, som också kom in samtidigt som honom, och hade ju faktiskt en framspelning som visserligen jag tycker att det är lite hårt ändå, det här med att alla sågar Bergwijn för att missa det läget där Kulusevski spelar fram bollen, för jag tyckte att den studsade ganska, passningen var inte helt snäll ändå. Nej. Men ja, Kulusevski hade kunnat få en assist möjligtvis.
Ja, men det som var framförallt var att han var väldigt deltagande i spelet, han hamnade inte i passningsskugga. Det är ju ganska lätt att komma in i sån här match, spela lite enkelt, inte synas så mycket. Men han var verkligen inblandad i egentligen allt som hände framåt för Tottenham efter att han kom in på ett eller annat sätt. Och det tycker jag är väldigt talande för att han förstår rollen han kommer ha. Och att alltså han är ju en väldigt spelintelligent fotbollsspelare. Han är väldigt smart, Kulusevski.
Det som Allegri sa att han inte var. Ja, det är det som är så märkligt.
Ja, men jag tycker att han är smart. Jag tycker att han är väldigt duktig på att läsa sin roll och hur han ska ta sig. För han har ju liksom inte kanske de fysiska liksom extremerna. Alltså han är inte den snabbaste spelaren, han är inte den mest tekniska heller. Liksom, eller en passningsfot som Xabi Alonso. Men... jag tycker han spelar med hög spelintelligens. Det är min uppfattning av honom i alla fall. Och det tycker jag är ett tecken på när man kommer in i en sån här match i en helt ny miljö efter bara några dagar tillsammans med ett lag framförallt i ett kontelag som är väldigt systemstyrt och har så mycket boll och rör sig ganska obehindrat över ganska stora ytor som han ju gör. Och kommer liksom rätt in i det. Det är positivt.
En som såg lite mer ut som sig själv också var ju faktiskt Harry Kane. Som det första målet är ju helt fantastiskt.
Ja, det är...
Sen kommer det ju sig av också, får man väl ändå säga, att Brighton, de hjälper ju till väldigt mycket vid både 1-0 och 2-0 målet. Inte riktigt den där stabila defensiven som vi har blivit vana vid att se. Kanske påverkad av att Dan Burn har lämnat, vem vet?
Mm.
Men sånt där slav kan de inte hålla på med. Då förlorar man den här typen av matcher, trots att de ju faktiskt... Ja, Bissouma var ju en gigant på mittfältet och de kunde ju faktiskt ha inte fått med sig någonting kanske, men de kunde ha kommit in i matchen igen.
Ja, alltså Neil Mopay var ju också sig själv i den här matchen.
Ja,
alltså,
det är läget hopplös, han blev.
Hopplös spelare alltså.
När han kommer en mot en.
Ja. Vad gör han? Han liksom lobbar upp den i bröstet på Hugo Lloris.
Men var det som blev helt vansinnig? Det var ju någon som bara skrek rakt ut av frustration just för att det var en sån isen beslutsfattning. Men,
Var det Jacob Måder som slog passningen kanske? Nej, det var han var inte bra i den här matchen överhuvudtaget, Mopé. Han hade flera möjligheter, så halvchanser, och fick bollen vid ett par intressanta ytor liksom runt straffområdet och i straffområdet, men han liksom snubblade på sig själv hela tiden. Sen var ju Webster olycklig det sista målet.
Ja, och 1-0-målet. Det är ju han som slår bort bollen där.
Ja, det är sant. Det är sant. Mm. Och så vidare, Liverpool som besegrade Cardiff. Inte så mycket att säga om, men en lite kontroversiell domslut. Möjligtvis hade Cardiff kunnat få med sig någonting då om Keller hade fått det röda kortet som han ju skulle haft, såklart.
Tycker du det?
Ja, han klipper ju honom. Det är ju frilägesutvisning. Han missar ju bollen själv. Han får gult kort liksom.
Det kändes som att Konate, att han var ganska nära.
Absolut. Ja, jag vet inte. Jag tyckte det kändes som rött kort. Det känns som rött kort även om det inte hade varit för friläget. För att han kom ju helt fel in i tacklingen och missar bollen.
Ja,
hur som helst. Ja, det är väl kanske... han blev kvar i alla fall. Det fanns ju var de domarna fattade beslutet att det inte var mer än gult kort. Liverpool var ju såklart det bättre laget. De hade 80% av bollinnehavet i den här matchen, så att det var ju inte direkt någon jämn match i övrigt. Så. Däremot kul, Harvey Elliott tillbaks då efter sin ganska allvarliga fotledsskada, varit borta i 140 dagar någonting. Kom tillbaka direkt och såg riktigt fin ut och gör ett väldigt vackert mål. Underbar nedtagning och distinkt avslut.
Såg du videon på hans pappa som var på läktaren?
Nej, den har jag inte sett.
När han efter målet, han ställde sig ut till mig, för att han är ju tydligen livslång Liverpool-supporter.
Okay.
Så stod han bara så, han bara stod i gången med händerna bakom huvudet, som att han var märkbart berörd av scenerna. Och det är ju inte så konstigt när man vet alltså vad en son har gått igenom.
Ja.
En sån pass allvarlig skada ändå. Men vilken fantastisk inställning han ändå har vi Elliot. Klopp sa ju det att dagarna efter hans skada så var ju Klopp nästan mer nere än vad Elliot var. Han sa liksom nej men deppa inte över det, coach, tyckte han.
Ja.
Det här blir bra. Ja, på tal om det här med bra inställningar.
Ja.
Det finns många fotbollsspelare med det kynnet.
Ja, nej, han är ju en speciell 18-åring, det får man säga. Det är ju ingen snack om att han hör hemma på den här nivån. Och att han ska in och spela här. Det finns ju andra spelare som kommer behöva växlas ut. Vi har sett både, tycker jag, Jordan Henderson och James Milner, som har ju varit trotjänare på det där mittfältet under många år nu. Och båda två tycker jag visar den här säsongen att de inte håller. Framförallt Milner tycker jag har tappat ganska mycket i sitt tempo den här säsongen jämfört med tidigare år. Men även Jordan Henderson ser inte alls så stabil ut som han gjort tidigare. Det kan ju kanske vara, han är ju lite yngre, men det kan ju kanske vara en tillfällig formdipp också. Men,
och så ser man ju på en sån som Minamino också. Nu tycker jag att han har ju ändå gjort ett gäng mål. Ja. Och sådär. Men man märker ju att det är ju ingen startspelare i Liverpool. Nej. Och han kanske inte är som Divo Origi och är nöjd med att sitta på bänken. Alltså för resten av karriären, vill jag säga. Nej, men att inte var första valet. Men ja, vad tyckte du då om Diaz som kom in där,
ja, det
också?
Är ju, det är ju en spelare med självförtroende, det märks ju. Jag tycker allting runt om honom sedan han kommit in till klubben har varit väldigt positivt. Han pratar ju ingen engelska till att börja med. Men,
vad skönt.
Ja, och det är liksom no habla engelsk liksom. Och det är men det är okej, okay. Men då finns ju Pep Lindres där som pratar portugisiska såklart efter alla sina år i Portugal, och Luis Diaz pratar ju också portugisiska då efter sina år i Porto. Och där finns det ju ganska mycket spelare. Sen så har han ju James Milner som är ju flytande i spanska.
Hur många gånger har det nämnts?
Och det är klart det finns massa spansktalande spelare i laget. Så, där. Så han verkar ha kommit fint in. Och jag menar hans lilla piruett och tvåfotare där med framspelningen till Minamino, den osar ju faktiskt av klass. Det är ju den typen av aktioner man vill ha från de där ytterpositionerna som vi har fått så mycket av Salah och Mané under åren. Sen tycker jag tycker ju egentligen att det är det första målet som är matchens riktiga höjdpunkt. Trent Alexander-Arnolds frispark och Diogo Jotas nick. Den nicken är ju så fenomenalt bra. Det är underskattat egentligen hur svårt det är att nicka in en boll på det sättet från det avståndet, helt otagbart för målvakten, och kvaliteten i den bollen. Där såg man liksom att det var en kvalitetsnivå som Cardiff liksom inte har i sig och inte heller kunde försvara mot. Det var
ja. Både Alexander-Arnold och Robertson som assisterande eller som assisterade till mål, ja, ännu en gång. Igen. Det visar ju också att ja, det har vi sett förr. Hur tror du kemin kommer att vara nu när Mané och Salah kommer tillbaka från afrikanska mästerskapet? Det kan bli intressant.
Ja, finns mycket att välja på där plötsligt i anfallet. Jag tror väl att alltså, fronttrion den här säsongen är ju intakt. Jag
tänker mest på dem emellan.
Det var ganska fint ändå. Mané var ju framme ganska snabbt efter sista straffen där och pratade med Salah och klappade om honom, och de hade en liten pratstund på planen där. De verkar ju tycka rätt bra om varandra. Och såklart har ju känt varandra i ganska många år nu. Sen blir det väl, de brukar väl ha lite så här ritualer för när en spelare kommer tillbaka från ett mästerskap och har vunnit, hur man tar emot en spelare med lite sång och lite, man gör lite fest liksom när de kommer tillbaka. Så jag hoppas att de inte kommer samtidigt då. De kliver in samtidigt och säger hurra! Det blir lite jobbigt kanske.
Det blir det nog.
Vi får höra av oss till Chelsea och se hur de firar istället. De har inte samma dilemma.
Nej.
Så, vi hade också en Premier League-match spelad faktiskt mellan Burnley och Watford. Return of the Roy.
Ja, det får man säga.
Och då blev det 0-0.
Ja, men och det ska jag säga att det är inte fy skam. Det är inte ofta man har sett Watford få med sig ett clean sheet som det heter. Det är faktiskt första gången på nära 2 år. 31 matcher, Premier League-matcher.
Ja.
6 managers har de hunnit avverka under den tiden.
En Roy-effekt.
Ja, nej, men verkligen. Jag vet inte om du såg det här citatet som han sa på presskonferensen inför när han började prata om sjöjungfruar, och han skulle beskriva med en analogi hur det kändes att vara tillbaka. Jag måste nästan läsa upp detta för att det är så roligt. This job was one I was never going to turn down because it was quite literally the siren call from the mermaid as a sailor passes by on his ship.
Ah, det.
Okej.
Okay.
Ungefär så. Ja, men lite, alla liksom så här tittar på varandra lite i presskonferens. Eller i och för sig, de körde väl via Zoom. Men väldigt oklart. Otroligt oklart. Men härligt att Roy tillbaka i Premier League. Och som sagt, då får han med sig en nolla. Eller en hållen nolla i alla fall. Ja. Weghorst fick en blå tira också.
Välkommen. Välkommen.
Ja, precis. Välkommen till England, sa han i sin intervju efter matchen. Det här var ju ett riktigt ångestmöte egentligen. De skulle ju, båda lagen hade behövt 3 poäng. Men en poäng är väl inte fy skam ändå. Bättre det än en förlust i alla fall.
Ja, precis. Weghorst känns som en spelare som kan ta en blå tira.
Ja, det gör han verkligen.
Han hatar ju inte att ha en blå tira på träningsanläggningen dagen efter.
Nej, det är väldigt, väldigt sant.
Ja, vi noterar också att i FA-cupen så spelades Norwich slog Wolves. Det var ju starkt gjort av Norwich. Wolves skulle ju aldrig ha sålt Adama. Nu är det ju kört. Han åkte ner till Barcelona, var bäst på plan det första han var. Medan hemma i Birmingham så fick Wolves stryk mot Norwich då. Vilket ger oss, vi hade också några andra resultat, men vi har i alla fall åttondelsfinaler att se fram emot i FA-cupen som är Crystal Palace mot Stoke, Peterborough och Manchester City, undrar hur det kommer gå. Middlesbrough Tottenham, det blir lite spännande att se om de kan fortsätta sin giant slaying här. Nottingham Forest, Huddersfield, lite mer besked.
Den är ju, ja men verkligen.
Och Luton Town, Chelsea, Liverpool, Norwich, Southampton, West Ham och Everton, Boreham Wood har vi då. De här matcherna spelas i början på mars, va? Tror jag.
Ja.
Så. Hörde ni, det var faktiskt allt vi hann den här måndagen. Nu är det OS-fokus på mig. Missa nu för allt i världen inte Studio Peking, där vi sammanfattar varje dag utav OS. Det är inte så lätt att hänga med i allt. Ja, det kan du faktiskt behöva, du som sitter där borta i radioskugga från vintersport.
Ja, jag måste bara säga det att jag gjorde ett pubquiz här om veckan. Och så var en av frågorna, hur ofta är OS? Och jag satt ju och sa, det är vartannat år. Och de andra bara, nej, det är vart fjärde år. Jag bara, men vinter-OS måste ju också räknas. Nej, det gjorde det inte. Svaret var vart fjärde år. Så lite bryr de sig.
Ja, nej, så är det. Jag vet, de har väl ett lag i curling. Skottland brukar ju vara
ja,
curling.
Nej, men Great Britain slog ju, de vann ju över Sverige här i mixed.
Ja,
curling.
Du ser.
Jag visste inte ens om man hade det, men
nej.
Tydligen.
Ja, så är det. Men de brukar vara, det är ju skottar då som håller på med och skottar snö. Förlåt, nej, jag måste klippa bort det. hur som helst, vi kan inte hämta oss från det. Sportbladets Premier League-podd är tillbaka nästa vecka igen, då med massor av Premier League-fotboll faktiskt. Vi har mycket att se fram emot här i veckan och till helgen. Så kanske vi får följa upp lite och se hur det går för Chelsea då borta i klubblags-VM. Ifall de kan försvara de engelska färgerna där. Tusen tack för att du var med idag, Frida, och till alla ni som har lyssnat, på återhörande.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.